Idag har vi med oss en, jag tänkte säga gäst i podden, men vi har ju tänkt att du inte ska vara en gäst i podden, Lydia Bäckman.
Hallå.
Hej, vi har ju tänkt att du ska vara i den här podden.
Vi behöver liksom mer crazy moments helt enkelt.
Det här är lite som när den gamla Jedin blir pensionär och ger så här, och det kommer en ny och så behövs det ett lite tuffare lasersvärd.
Så jag är det tuffa lasersvärdet.
Du är det tuffa lasersvärdet och vi är lite så här Obi-Wan och ja, vad de nu heter. Johanna och jag. Nej, men vi längtar efter att få höra mer härliga, roliga saker om livet och träning. Och vad är inte bättre då än att ta in en till person i det här sammanhanget som är väldigt inspirerande. Och det är ju du, Lydia.
Tjoho!
Välkommen!
Tack så mycket! Jag är så hedrad. Det här är jättespännande och roligt. Men det är också just det där att man skiter på sig lite. Så jag har försökt liksom hela dagen att samla på mig så mycket stor... Man får svära.
Ja.
Storkukslugn som jag bara kan.
Du älskar ju väldigt mycket av det som vi älskar. Och det är ju det som också är härligt. Och du är ju också lite mer i det hela. Och då tänker jag också så här, det är ju inte bara att lyfta stänger, magnesium och att liksom det dammar i gymmet. Utan du gillar ju även snus.
Jag älskar snus.
Stickning.
Välkommen.
Ja, tack,
så jag
tack.
Tänker att vi har ändå många gemensamma nämnare här. Och kaffe.
Ja, ja.
Men sen är det ju också helt, du kör ju helt olika fantastiska, roliga träningsprogram och blir ju bara jävligt mycket starkare hela tiden.
Ja, det är sjukt.
Ja, vi måste ha någon i den här podden som blir starkare.
Ja, för det går ju jävligt mycket för dig och mig, Klara. Med tanke på att liksom vi har, det har skenat neråt, så känner vi att nu känns det ju skönt att det kommer in någon igen som kan stå för våra värderingar på något sätt, lyfta tunga grejer.
Exakt. Men, och därför måste vi backa bandet lite grann här nu. Lydia, vi känner ju dig. Och vi känner ju dig för att du också har varit inne och roddat lite i styrkebyrån tidigare. Yes. Nu var ju det ett tag sedan. Och gjorde faktiskt praktik hos oss för ett antal år sedan. Och nu jobbar ju du som personlig tränare på Friskis och Svettis.
Yes.
På vårt Friskis och Svettis, om man nu ska säga det. Där vi ja då, i vår tidigare karriär som tränande personer brukar träna. Där jobbar du. Men berätta mer. Vad, jag vet att du också tävlar i styrkelyft.
Ja, det gör jag. Det var någonting jag började göra när jag var 19 och som så himla många andra ville bli typ smal och ha en stor rumpa och snygg. Och så började jag långsamt upptäcka hur mycket roligare det var att vara lite grisig. Och jag har ju gamla videos av det här, när jag gick runt i mina typ neongula tights och mina knallröda stövlar och försökte hävda mig på gymmet. Och sen kom det en dag när jag skulle bänkpressa och jag såg att det var en stor robust man, jag tror att han vägde 165 kilo som satt på en av de här bänkarna. Så då liksom hoppade lilla 19-åriga jag fram till honom och sa såhär, ursäkta, kan jag ta den där bänken? Och han vände sig långsamt om, och det här minns jag väldigt starkt, kollade på mig stenhårt och sa, ser inte du att det här är min vilobänk? Och jag fick sån panik. Han skrattade till och sa, vad fan, jag skämtar ju bara, såklart du kan ta den. Och sen började vi snacka lite, det slutade med att han tog mig till hans egna styrkelyftgym i ett industriområde i Skarpnäck. Så jag som 19-årig tjej följde med en man som vägde 2-3 gånger så mycket som jag hela vägen dit, och på den vägen är det i princip.
Men sen började du tävla också. Men,
ja.
Och nu, alltså, det jag tycker det är härligt att fråga, vad bänkar du?
Jag ska faktiskt maxa på fredag, men jag har snubbänkat 72.
Mm.
Med härlig studs. Nu ska vi få till det med paus också. Och det går ju jättebra för mig i bänken just nu. Så jag vill ändå säga att jag är lite av en bänkking.
Men får jag fråga vad du har för meriter då inom styrkelyft?
Oj, oj, jag lever mycket på gamla meriter nu.
För det gör vi alla, det gör, ja, vi alla. Visst.
Det gör vi alla.
Alla lever väl på gamla meriter just nu. Det är ju pandemi.
Ja, men det blev inte som att du hade tävlat i styrka.
Nej, jag menar alla typer av meriter.
Det är sant, alla meriter lever, ja, fan på gamla meriter nu.
Så fram är du nu, ja. Lipan.
Lipan, vad fan. Men det är himla härligt just att känna att nu har jag cashat in. Jag har lyckats ta ett SM-silver och ett SM-brons. Jag är rådande DM-mästarinna. Från, vad var det, 2019?
Ja, jag tror att det var då vi tävlade, ja, i samma DM.
Exakt, och sen så i och med corona så har det inte varit några mer tävlingar, så att jag håller fortfarande den titeln. Nu har jag gått ur juniorklassen och ska börja tävla mot de riktiga kvinnorna, tänkte jag nästan säga.
De gamla seniorrävarna.
Exakt.
Ska ni mötas då? Ja, nej, ni är inte samma viktklass, men, men i samma ålderskategori då?
Ja, precis.
Det känns ju ändå
men
värdigt.
Men snart kliver jag ju på the older women's lista. Nej då, veterangänget. Nej, men jag minns så väl det här DM-et. Det finns ju få liksom styrkelyft för mig, eller så här som jag ser dem också som utövare, är ju så här extremt så här Excel-baserat. Det är så här tydligt, man har sina lyft och man har planerat hur man ska göra och det är vinklar och det är, allting är solklart. Men när Lydia går in och drar sitt sista marklyft i DM, då byter hon och kör en smal mark i sitt sista lyft. Hon har alltså gjort sumolyft i lyft 1 och 2 och känner lite så här, jag känner mig stark, jag kör smal mark.
Hur gick det då?
Det gick ju inte. Såklart inte gick. Jag stod där, jag gick in med en lite kaxig blick och så ställde jag mig vid stången och så började jag dra och alla skrek typ lite förvirrat, för de hade ju sett mig innan.
Ja.
Och sen så skakade jag på huvudet, skrattade och gick ut. Men det är också det som är det intressanta, för att jag har aldrig varit en tävlingsmänniska, vilket gör mig ganska jobbig att träna och ganska jobbig att coacha på tävling. För att de är såhär, men Lydia, liksom, eyes on the prize. Jag bara, men jag vill bara vara här för att ha det kul. Och ha det mysigt att känna in liksom atmosfären.
Det låter lite som jag.
Ja.
Vi är lite olika där. Jag får ju liksom, för vi tävlade ju för samma klubb. Eller vi har, båda är väl samma i den klubben fortfarande. Men, och, för jag är ju tvärtom. Jag är ju såhär, det finns ju såhär, det är såhär dödsfokus, såhär blicken. Alltså jag har ju såhär jättekontroll och det är tydligt och såhär.
Du har en ritual, du gör samma,
ja,
varje gång.
Precis.
Och, fast var det inte den tävlingen som du också gjorde jätterolig uppvärmning av publiken, Johanna?
Jo.
Och sen inte fick upp stången.
Ja.
Och vad var det Anton sa till dig efteråt? Jag har aldrig sett någon håsa sitt lyft så mycket och sen inte ens få upp den från
golvet.
Jo,
men den måste jag också lägga till att det var ju, jag visste ju inte vad det var på stången då, för jag drog ju då för att jag skulle få guld.
Mm.
Och jag hade ju känt på mitt lyft nummer 2 som var tangerat, pers, det lyftet, att jag kände så här, fan, jag har typ inget mer att ge då. Och så när man har den känslan.
Men att
då
ändå
man
gå in och så här klappa igång publiken, ja, men jag tänkte, det är så härligt.
Jag tänkte att det är ändå det här jag hade tänkt skulle ske. Liksom. Att så här, nu jag, om det är någon gång, jag tänkte på Ida Rönn då nämligen, när hon gick in och ändå gjorde sitt andra lyft, när hon hade bommat en vikt och höjde och sen så tar den. Och då tänker jag så här, allt går om man bara vill tillräckligt mycket. Så liksom, om jag bara får alla att typ skrika upp den här stången så går det. Men alltså, den satt ju fast. Det var inte, jag tror inte ens att stången rullade i vikterna. Jag lyckades inte med det. Men, ja, men det är ändå så roligt just det här olika. Du har ju mycket mer känslor utanpå inför tävling också.
Mm.
Men det är ju också spännande att se. Men just en sån grej att byta inför sista lyftet, det får ju mig, jag får liksom magsår bara att se det. Det fick även coacherna, tror jag.
Gud, ja, de var inte glada, men så var jag jätteglad. Jag försökte i alla fall. Men jag tycker också att det är så himla viktigt att göra sporten sevärd. Just det här med, som du gjorde, Johanna, att klappa igång publiken.
Mm.
Det finns ju inte mycket poäng att kolla på sport om det inte finns lite drama.
Lite känslor.
Lite känslor, exakt.
Mm.
Så att det är ju också därför jag gillar att byta lite. För vad, det värsta som kan hända är att man tabbar lyftet.
Ja.
Och vem bryr sig om det mer än en själv?
Men har du, jag tänker så här, när man ändå in och pratar om det, du säger, du kategoriserar dig själv som att så här, du är inte en tävlingsmänniska, men samtidigt så har ju, du gör ju, när du tävlar så gör du ju också extremt fina lyft, och du har ju väldigt många tävlingar, om jag inte minns helt fel här nu, persat också.
Mm.
Så att jag menar, du kan ju ändå ta fram det där extra när det väl krävs, och när du har det där extra påslaget liksom. Så, och det, i min värld så kategoriserar jag det som tävlingsmänniska, men att tävlingsmänniskor kanske kan vara lite olika.
Mm. Och jag tror just det där vi snackade om att ta känslorna utanpå, det är ju, för mig är det en sorts försvarsmekanism för att inte bli upprörd om jag misslyckas. Alltså att jag går runt och säger att nej, men jag är bara glad över att få vara här i princip. Och stundvis så tänker jag att det faktiskt hämmar mig i min utveckling, för att det innebär att då vågar jag inte gå steget längre att göra det som faktiskt är läskigt för mig. Alltså vara ambitiös och sikta mot stjärnorna.
Men det har ju du tid för, tänker jag, som nu låter som farmor här. Jag känner mig också. Alltså jag tänker, det kommer ju. Alltså du har ju så många år med lyft kvar.
Ja.
Så att, jag menar, det krävs ju till att du kommer till den nivån där du känner att så här, nu kan jag liksom byta fokus på ett annat sätt. Men uppenbarligen funkar ju den här strategin jättebra också. Så kör. Ja. Det låter ju också härligt att just det här att du ändå verkar kunna se det som för vad det är. Det är inte på liv och död.
Det är väl lite så jag upplever svenska truppen i alla OS-turneringar också. Man tycker att det är lite kul att delta.
Mm-hmm.
De är känga också. Men är det inte ofta så på intervjuer? Alltså, nej, jag ska ändå under...
Du menar liksom, det här när de frågar hur känns det?
Ja, men och så de... säger, det är så kul att vara här. Jag har verkligen lärt mig jättemycket. Skulle jag aldrig säga om jag var en OS-turnering och hade åkt ut. Skulle jag bara säga, det känns för jävligt. Ja. Jävla soppa känner jag mig som. Nu ska jag hem och träna. Nej då.
Det hade ju varit jätteroligt om det kom lite sånt i tv.
Ja, men det är det jag menar. Apropå att liksom ha lite skön inställning till saker. Ja, men det är väl, vi är väl lite så här lagom. Landet lagom. Så är det ju.
Ja, men det är inte bara landet lagom. Inte det, just det har vi pratat om i podden flera gånger. Det är en av de svåraste sakerna som finns för en människa, är att säga att jag gick all in för det här, jag satsade allt, jag klarade det inte. Tack för mig.
Jo,
alltså, det är så få människor som vågar säga det. Alltså, det är väldigt mycket oftare man hör nej, men jag hade sovit dåligt, jag hade inte ätit ordentligt, jag var lite sjuk innan tävling, jag var lite istället. Och det är för att det är så fruktansvärt svårt. Jag vet inte om jag skulle klara det. Jag gav allt, jag klarade
det
inte.
Nej, och det är väl också, för det är lite läskigt. Så här. Det är som du säger, det blir som en försvarsmekanism. Att så här, då har jag alltid något att falla tillbaka lite på. Så här. Jag tycker ändå att det är kul att tävla. Liksom.
Mm.
Men som sagt, man har alltid tid på det. Tid för det. Sen så säger inte jag att alla som är i en OS-turnering nu inte har förberett sig, för det utgår ju från att de har gjort. Men det är ju lite ofta så att så här, jag har varit med och lärt mig nästa. Om 4 år, då är jag på topp typ.
Jag har ju alltid sagt att jag inte är någon tävlingsmänniska överhuvudtaget. Och jag tävlar inte i en sport heller, så jag kan ju inte ens uttala mig. Jag borde sitta här och vara tyst. Men det kan ju också vara en försvarsmekanism. Jag har ju aldrig varit intresserad av att vinna. Jag har ju haft så här partners som har blivit förbannade på mig när vi har spelat sällskapsspel. För att jag är så ointresserad av att vinna. För att det är så här, ja men det är bull liksom. Jag bryr mig inte. Och sen så kan det ju ibland hända då att jag vinner. Och då har det hänt att jag blivit bråk för att jag inte bryr mig om att jag vinner heller.
Jag tänker också att det där är ju så här, det där är en sån spännande sak, för jag minns ju, vi pratade om det för inte så många avsnitt sen när vi hade det här 300 avsnittet tror jag. När vi pratade om den här testa på styrkelyft som det kallades.
Lydia kanske inte vet om det, men jag blev tvungen att göra en prova på tävling i styrkelyft för att Johanna blev gravid och höll på. Och jag kände att jag blev tvungen att upprätthålla vårt varumärke. Så jag gjorde en sån här prova på tävling i styrkelyft på Södra TK.
Men det jag måste säga då, inför den så var det så mycket som uppdagades som fick ändå mig att känna så här, Klara Fröberg har ju
jag
det här.
Jag köpte nya värmare samma dag.
Jo, men alltså hon har så mycket så här, hon hade så mycket så här saker som du vet som blir inför en tävling och så här, och helt plötsligt så bara, nu ska jag göra så här. Jag bara, men så har du aldrig gjort förut. Jo, men nu ska jag göra så här och nu ska jag göra så här och det här. Och så det fanns ju, då helt plötsligt kom ju ändå den här liksom, nu ska jag lägga på det här och så.
Ja.
Så jag tror att det, ja, jag vet att när vi pratar om mental träning med Maria Meckbach så pratar vi just om det, att det är så här farligt ibland att kategorisera sig som en icke eller alltså tävlingsmänniska eller inte tävlingsmänniska, att man sätter sig i ett fack och på något sätt så här på så sätt så förlåter man sig själv eller liksom skyller på det. Men ja, att alla kan, det handlar bara om hur mycket man behöver träna på
det.
Jag
kanske bara skiter i boll och brädspel.
Ja, men jag tänker så. Jag tänker att du kommer lyfta.
Men jag har alltid blivit fascinerad av de här människorna. Jag vet inte om någon av er är så. Jag kan ju tänka mig att du är så, Johanna. Som kan bli så här, till och med när du spelar med dina barn, typ, bli lite förbannad om du förlorar i Uno och sånt.
Ja, men, ja, det har nog släppt lite, men jag faller inte om de försöker fuska. Och jag ger dem inte så här... Det är inte så att de får så här, oj du la ett extra kort. Så typ, jag spelar Uno med Ludde häromdagen. Jag bara, du får inte lägga det där kortet. Han är så här, han bara förstår det.
Jag låter ju dem vinna.
Va?
Ja.
Men alltså, de måste lära sig livet, tänker jag också.
Ja.
De kan ju inte gå igenom hela barndomen och tro att de alltid ska vinna. Det kommer bli en årskäft.
Jag måste erkänna att det är, vi spelar kanske inte så mycket olika
Nej.
Grejer.
Nej, men det är bra.
Nej, men när jag var barn, då brukade jag alltid köra schack med min kära far. Och jag var ju jättedålig, hade noll konsekvens, tänk som... det är som barn. Och grejen är att varje gång jag förlorade så började jag ju gråta och skrika. Och det här var liksom inte när jag var 5 utan det här var liksom 10, 12, 13.
Mm.
Så att då fick vi alltid göra om. Eller pappa sa att ja, men då tar vi tillbaka ett steg. Så att jag har ju ändå liksom fostrats lite. Jag har varit lite curlad på det sättet. Och ändå har jag kommit ut på andra sidan.
Men då har du ju ändå förstått det. Du har ju inte kommit ut ur ett sånt... Du kan ju reflektera över det här istället. Det hade varit värre om du inte hade förstått att han hade hjälpt dig lite där på slutet.
Ja.
Mm. Att du trodde att jag vann igen. Det var konstigt.
Bra.
Jag fick ett tilldrag bara. Det löste sig.
Men jag har också tänkt så himla mycket på det här med tävlingssammanhang, att det är inte bara lite av att ljuga för sig själv när man säger att jag är bara glad över att få vara här, utan det är även lite arrogant mot dem man tävlar mot,
ja,
har jag insett nu när jag går runt och är så här, nej men jag tycker bara det är härligt, det spelar ingen roll, och så kommer jag dit
och så vinner du.
Och så står Johanna Exakt. På andra sidan och säger, jag gav allt, det är här i mitt liv, jag går hem och skjuter mig själv i huvudet nu. Och du bara, men jag tyckte det var roligt att vara här, som hon sa i Nyhetsmorgon.
Men det som är så vilt är ju att jag vann ju det här DM-guldet utan att veta om att jag vann. Eller de första 5 minuterna gick jag runt och trodde att jag hade tagit silvret. För det var då jag bytte stil till smalmark. Sen så satt jag i publiken och då liksom hade det lite mysigt med mamma och pappa. Och så kom en coach uppspringandes till mig och bara, men Lydia, hon tabbade sista marklyftet. Du har guldet. Och så låg jag, skakade lite på huvudet, gick fram till domaren och frågade om jag fick gå tidigt för att mitt tåg skulle åka snart. Jag missade ju också prispannen.
Gjorde du?
Ja, jag har ingen bild från det där.
Ja.
Jag fick inte ens medalj förrän i efterhand då.
Men det fick jag, och jag ser ut som att jag typ aldrig har stått på en prispall när jag har bilden. Det är helt fruktansvärt. Ja. Men alltså, det är ändå härligt. Det är också så här skillnad. Jag vill ju gärna veta, jag tycker, men det har jag lärt mig också i styrkelyft just, att det är nästan bättre att inte veta hur man ligger till. För vet man att så här, nu gäller det här och nu gäller det här, så är det oftast att man börjar tänka mer att man ska göra. Och då blir det så här, nu måste jag ta det här istället för att bara låta det vara. Sen visste jag fattade ju att sista marken var för guld. Så det hade jag fattat då. Men då var det så här, att mark är också lite enklare. Apropå det här med att dra igång publiken. Marklyft är ju lite mer att kötta. I bänk skulle jag ju aldrig kunna gå ut och börja så här, klappa igång publiken. För där måste man liksom vara mycket mera... Där måste allt vara lite mer liksom perfekt på något sätt.
Det är där den här kraftsporten liksom förflyttas från att vara, nu ska vi se vem som är starkast, till nu ska vi liksom spela strategispel på något sätt. Men det är ju också lite kul. I alla fall när det finns kommentatorer på tävlingar och så, och lyssna på det. Men skulle inte ni tycka att det var kul någon gång att tävla i så här, nu drar vi marklyft tills vi inte har något mer att ge. Och så ser vi vem som drar mest.
Skitkul.
Såklart.
Varför sker det inte mer sånt? Ja, det är för att då får man skäll att det är så osanktionerat och sånt, eller?
Jag vet inte.
Man behöver ju inte kalla det för styrkelyft.
Nej, man kan bara dra.
Dödslyft.
Dödslyft.
Alltså, det är det.
Ja, för det verkar ju också härligt. Det är det som händer när vi håller i workshops. Att vi pratade vi också om i förra veckans avsnitt, att det alltid är så förvånande, eller vi börjar alltid garva, vi två, Johanna och jag, när vi börjar se att nu börjar klockan närma sig, nu måste vi börja avrunda. Och så är det alltid de här personerna som har sagt från början så här, jag ska ta det lite lugnt idag, jag känner av lite i ett knä och så här. Och så står de i ett hörn och skriker på varandra och bara, ett lyft till, ett lyft till. Och bara dunka varandra i ryggarna och är helt galna. Så att vi måste till slut säga, men släpp stången.
Men det är också så härligt. Ja, och det är lite, det blir tydligt också det här just när det blir som ett tävlingsmoment. Att nervositeten innan, det är ett sätt att lite savea upp. Ifall man kanske inte lyfter så tungt så har man någonstans, men jag skulle ändå ta det lugnt.
Ja.
Och det är också ett sånt sätt i att kanske att det är lite läskigt och att man inte liksom vågar kliva fram och säga så här, jag ska fasen maxa idag och jag räknar med att dra det här eller jag vill dra det här.
Mm, och jag är förberedd också, och jag har gjort mitt bästa.
Men det är också, för då har man satt den där och då blir det också så, klarar man det inte så blir det som ett dubbelt misslyckande. Jag har ju tvärtom i min, liksom, mina tankar. Jag kan ju säga så här, jag ska dra 190 till exempel, för då vet jag att så här, det är skittufft mål, men nu jävlar har jag sagt det. Mm. Alltså lite så. Att man har ju olika strategier vad man går igång på.
Sen har ju du också spenderat större delen av ditt liv med att tävla. Så du kanske har lite, liksom, nu ska jag inte säga bollar, läppar. Att väga upp det med. Det är ju svårare att ha den inställningen om man är ovan, tänker jag.
Ja, men jag tror också just det här att tävla har ju alltid varit en del i det. Men något som också är ju att när man känner sig förberedd, när man vet att så här, jag har gjort det jag ska, jag har följt mitt program, jag har gjort liksom allting jag kan, då är det ju lättare att stå och vara stolt och känna att så här, fan vad bra jag är, än om man känner, jag kommer ihåg när vi hade så här fystester, man skulle ha så här Cooper-test, man ska springa, vad är det, 3 kilometer och så ska man komma under 12 minuter eller vad det är på de här fystesterna, vet jag, för hockeyn, kommer jag ihåg. Och jag vet att så här, det var verkligen inte min grej att för, liksom, göra de där.
Det är en del av RFs fysprofil för alla sporter, tror jag.
Ja, och då kom jag ihåg att så här, då tyckte jag inte alls att det var så. Då stod jag inte alls och bara... Sen gjorde jag ju ändå så här, det här är också då, när jag gjorde de här testerna, då var jag ju ändå med i den gruppen som var då nummer 1. De som då ansåg sig springa under 12. Jag gjorde ju aldrig det, men jag var ju med i den gruppen varje gång. Och så typ dog istället, jag typ trillade omkull liksom. För jag körde in i väggen. Men då var det ju inte lika roligt, för då hade jag inte den här känslan av att jag hade gjort mitt bästa, för jag visste heller inte hur jag skulle träna för att bli bättre på det. Det var ingen som sa så här, här har du ett program för att du ska bli snabbare på 3 kilometer. Alltså, förstår ni?
Nej.
Det är så här, det fanns ingen uppföljning. Du fick dina tester och så gjorde man tester ett halvår senare och så gjorde man samma tester, för man visste ju inte vad man skulle göra.
Men man
göra.
Hade inte tränat på det emellan.
Och man visste inte, man fick ju ingen egen programmering i hur man skulle bli starkare eller något. Och det kan man inte som liksom 17-åring ha en aning om.
Det är jätteknäppt. Hoppas att de har ändrat det med fysprofilen. Jag vet att du också sagt det om chins, att det var chinstest varje gång och att du inte klarade några chins, och så bara varje gång bara varvelid noll och sen nästa gång varvelid noll och sen vad har du gjort emellan? Ingenting.
Nej, och sen första gången jag gjorde
och vad har det med hockey att göra?
Nej, och första gången jag gjorde chins, det var efter jag hade fått barn. Mm. När jag började fatta så här, vad som krävdes för att göra chins. Men det var ingen som sa till mig hur jag skulle bli bättre på chins. Liksom. Och då blir det ju inte testerna lika roligt. Nu är det ju kul att så här, för nu vet jag också så här, fan, nu är jag bra liksom.
Mm.
Mm. Eller nu är
blir du sugen på att tävla igen nu då, Johanna?
Ja, men faktiskt, nu blir jag lite pepp här när jag sitter och pratar om
det,
sånt
det
här.
Som är så bra att Lydia är här.
Ja.
Ja, snart har vi Styrkebyrån Atletklubb.
Dröm.
Ja, just det. Jag är också med då. Vi är tre medlemmar.
Men det här är ju någonting jag har tjatat på hur länge som helst. Att Friski ska starta en förening för styrkelyft. Och jag är inte den första, jag är inte den sista. Men det finns så himla många som vill testa men som känner att det är ett sånt stort steg att åka till Upplands Väsby eller Sundbyberg och provträna och komma in i liksom en helt ny sport. Mm. När det egentligen borde finnas så många fler föreningar där det blir lite lättsammare.
Det finns ju redan typ, det finns ju liksom en inofficiell styrkelyftsklubb på Friskis. Det var ju så vi hamnade på Friskis Skanstull. För att det finns många lyftare från många olika klubbar som träffas och kör där. Varje kväll är det liksom några. Så finns det de här som kallar sig för Björnstammen, Majsan och gänget.
Ja.
Alltså, och så det är ju redan som en förening, precis som du säger. Det vore ju perfekt om man kunde om det kunde vara en förening på flera friskisklubbar i Stockholm då, så att man kunde träna där man var och sen hade man ändå någon slags gemenskap. Ja,
ja, men man kunde också så här, tävla för Friskis. Jag vet, jag är ju en friskistorsk. Jag älskar liksom det lite töntiga med rörelseglädje och att alla är välkomna. Det är ju det är liksom min grej. Så ifall folk kunde stå för det på tävling så tror jag att det både skulle vara grym PR för Friskis, det skulle vara bra PR för sporten, just det här att ja, men vem som helst kan tävla. För att det är ju ändå en ganska lätt sport att komma in i när det är inte komplicerade grenar egentligen.
Jag tror att det var Manne Forsberg som sa i någon podd att styrkelyft är sporten för alla oss som inte var bra på skolidrotten.
Ja, exakt.
Men det är sant och det är härligt att det är inkörsporten för många som aldrig kände att man passade in på brännboll och spökboll och basket och allting. Men alla kan lyfta en stång.
Ja, och just att det är en ensam sport var det som också drog mig till sporten. För att jag klarade inte av att gå på fotboll, för jag blev bara stressad över att kanske göra fel. Jag orkade inte gå på dans, för jag hade ingen taktkänsla.
Mm.
Men när jag fick vara i kontroll över mina egna resultat, då blev det en helt annan grej. Och sen får man ju också liksom gruppkänslan av att träna ihop, fast för sig själv.
Mm.
Så att man
påverkar liksom ingen annan, även om man gör något själv.
Nej, exakt. Och det är en sån trygghet. Och där, jag ser ju så många trender i mitt liv att jag också valt att jobba som PT. Vilket är också så himla liksom one-on-one individigt som det nästan kan bli. Att jag tar hela tiden steget bort från gruppsammanhang.
Mm.
Och sen kan man ju också komma ihåg att man behöver ju inte tävla bara för att man tränar på en sån här klubb. Det finns ju jättemånga som bara är där för
att träna.
Ja, men för att träna och för liksom samvaron, för att umgås med andra likasinnade.
Mm.
Så att jag tror att folk skapar mycket högre väggar än vad de behöver göra för att komma in i den här världen.
Ja, för det hör ju vi ofta när vi håller våra workshops och så, att folk säger jag skulle vilja tävla men jag är inte tillräckligt stark än. Så det är därför vi måste hela tiden komma ut med det här budskapet. Vad är det man ska kunna marka? 35 kilo tror jag.
Jag vet inte exakt, sånt. Men du ska ju kunna ha stora viktplattor typ.
Ja.
Alltså, och de största, alltså det kräver väl typ att du har en 10-40, jag vet inte. Mm. Men grejen är att sen är det också, det är jättemånga som är medlemmar som inte ens har tävlingslicens. Mm. Så att du behöver ju verkligen inte det. Okej, men nu det blev ju jättemycket styrkelyftsnack här, vilket är ju ashärligt. Och jag tror att vi blev båda lite pepp igen nu också, för både jag och Klara har ju känt också så här, fan, nu är vi...
Vilka är vi?
Vilka är vi? Och nu vill vi börja lyfta igen. Vi saknar ju att pexen vibrerar, och det gör ju dina pex nästan hela tiden.
Yep.
Men Lydia, vilken är din favoritövning på gymmet?
Ja, men i och med att det går så pass bra med min bänkpress så måste jag ju välja bänkpressen. Det är en sån mäktig känsla när man får till det, och det tror jag att många just kvinnor kan relatera till, att det är en sån lång uppförsbacke i början, för man har kanske typ noll bröstmuskler, och sen så kämpar man och kämpar och så når man en platå och så ligger man där, och sen till slut i mitt fall då så bara sköt det iväg. Men det är också så tråkigt att gå in på tävling och så här, min ingångsvikt är på 57 kilo, min nästa höjning är 60 och sen 62. Det, liksom, det var samma stegring varje gång. Och det tog bort så mycket liksom, glädje. För att man visste också att tekniken ändras helt när man lägger på 1 kilo eller 2 kilo. Att det är en sån himla känslig och konstig övning egentligen.
Mm.
Så när man känner att man börjar, jag ska inte säga bemästra, men när man har flytet, då blir det ju så himla mycket roligare. Plus att det är ju liksom snubbövningen och snubbövning. Och att känna att jag kan bänka lika mycket som tonårsgrabbarna på gymmet är tillfredsställande.
Jag fattar det.
Ja.
Och nu känns det som, på sista tiden är det bara så här olika reps-PB:n hela tiden i ditt flöde.
Mm.
Men för några år sedan, eller något år sedan, jag minns inte när det var, då körde ju du något så här träningsprogram som jag och Johanna garvade så jäkla mycket åt. Vad var det hette?
12 best motherfucking weeks of your motherfucking powerlifting career. Något sådär jättelångt, skitdumt program som jag såklart hittade på Reddit. Jag googlade såhär powerlifting program. Så bara, men det här låter roligt.
Men det är det som är så roligt med dig, att du har alltid något så här på gång som man aldrig hört talas om. Det var ett skitroligt program.
Ja!
Det var jättemycket hypertrofi har jag för mig också.
Ja. Jättemycket hypertrofi, typ 4 ganska köttiga helkroppspass i veckan. Så första 3-4 veckorna var man ju mör och mådde ganska dåligt. Men sen så fick man så ganska... Det funkade bra för mig.
Ja.
Och det var roligt.
Ja. Vad kör du nu då?
Nu låter jag en annan person programmera till mig för första gången i mitt liv. Och det är jättespännande. För att just det här att jobba som PT eller ha liksom en lärarroll eller en ledarroll och sen gå ner från den pallen och vara den som ska lyssna och ta åt sig. Det blir svårare för varje vecka som går i mitt jobb.
Mm.
Så när den här killen sa åt mig saker som jag redan visste men som jag inte tillämpade i min träning, då var ju första reaktionen liksom en sorts kränkt så här, ja men det där vet jag väl.
Mm.
Och sen så fick man bara sätta sig ner och ta in och jobba på det och så går det bra.
Mm.
Men just det där att kunna skifta från en roll till en annan.
Men det är ju extremt svårt att coacha sig själv för att det är ju mycket lättare att göra något som man tycker är lite jobbigt om någon annan har sagt att man ska göra det och man ska redovisa det till den personen. Så enkelt är det ju. Det vittnar alla om som just nu kör i våran teamstyrkebyrån som alltid är, det är fokus på knäböj, marklyft, bänkpress, men vi har olika block hela tiden, periodisering. Och just nu har vi lagt in ganska mycket flås och ganska mycket bålträning. Så mycket farmers walk och olika typ särcherböj och cirklar, just svingar och bollkast och sånt där. Och det är många som säger det, så här, skriver varje dag nu, så här, jag hatar er. men de skriver just det här, det är därför jag är med i det här. För jag hade aldrig gjort det här om inte någon annan hade sagt det.
Mm.
Och de märker ju skillnad också. Det är ju ändå så här, det är alltid några som gör PBs efter varje block. Det är härligt.
Det är just för att man gör de där övningarna som man inte hade gjort annars.
Mm.
Jag kan ju känna det, eller ja, jag kan ju känna det, säger jag som har haft coach. Men jag gjorde ju mest mark, bänk och böj då i den såklart. Men jag hade ju ändå så här, många gånger som jag stod och bara, jag hade ju aldrig gjort de här lyften eller de här 17 back-off-setten liksom, om jag inte hade haft någon som hade sagt det till mig. Då hade jag gjort mina arbetssätt typ och gått hem liksom.
Mm. Och just det här när, så fort jag säger till han som coachar mig och proggar till mig, så fort jag säger att någonting är jobbigt, då är jag så här, men bra, då lägger vi in det i din nästa cykel också. Som allting jag ogillar tar han med och dubblar i volym. Och som ni säger, det är så skönt för att jag fattar ju också att jag ogillar det för att det känns avigt.
Mm.
För att det här är något jag inte är bra på och man tycker ju generellt att saker är roliga när man är grym på dem.
Ja.
Ja.
Mm. Vad är det du ogillar då till exempel?
Ja, men jag har fått börja köra raka sumomarklyft från botten för att hitta tajthet i skuldra och axel och jobba med min utlåsning. Och det känns, alltså där är det mycket att det tar på mitt ego, för att ett så är det ju låga vikter och två så ser det ut som att jag inte vet vad jag håller på med. Det är som att jag typ ska testa sumomarklyft för första gången.
Ja.
Så att det är mycket det här också att det ser så fult ut. Men det har funkat svinbra för att få in höften i både böjen och marken.
Mm.
Så jag får väl fortsätta med det.
Ah, det blir spännande att följa det här.
Vi har några så här snabba frågor till dig, Lydia, så att folk ska förstå vem du är.
Yes.
Så nu bara drar jag några här så får du också fylla på, Johanna. Nu är vi här 2021. Vad säger du om paddle?
Oj. Måste jag svara på det här?
Ja.
Jag känner bara, jag tänker bara på Sandhamn. Och när jag tänker på Sandhamn så tänker jag inte på bra. Det känns så himla tjusigt. Varför inte köra badminton? Gamla, goa, heliga badminton.
Mm.
Ja.
Ja, det var din. Det var din.
Ja.
Okej, men nästa då. Vinterbad.
Nej. Alltså, jag förstår att folk uppskattar det, men det är ju kallt.
Ja.
Det är kallt, så nej.
Det är inget för dig.
Det är inget för mig.
Men du tillhör inte den här som blir arg på folk som lägger ut bilder på sitt vinterbadande.
Nej, gud, jag tycker det är skithärligt att de har hittat något att göra med sin tid, men inte för mig.
Nej, okej.
Okay. Ja, härligt.
Vad säger du om snubbar som startar Tinder-konversationen med så, hur var helgen då? Erkänn att du känner igen den.
Ja, absolut. Och jag blir lite rörd över att de försöker. Det är så här, jag inser att ibland så daddar jag så mycket med snubbar. Det är så här, men kolla, han tog initiativ.
Jaha, för jag kunde bli, jag har inte haft Tinder, men jag hade en period när jag var väldigt aktiv på Instagram med er, liksom hela den här dejtgrejen.
Mm.
Och jag blir så här förbannad på att någon bara, men alltså, kan du inte tänka till?
Men han ställer ju en fråga.
Det är ju... Nej, men det är inte för mig som att han vill veta. Vad ska jag säga så här? Ja. Alltså, ja, men det är bara så opersonligt. Och då, men jag kan känna lite som du också, att jag kan tycka synd lite grann ibland om snubbar som skriver så, för att de försöker.
Ja, och det ska de ha en liten klapp på axeln för. Mm. Och att det inte är det mest originella, absolut. Men bättre det än att skriva hej. Ja. Det blir jag ju bara arg över. Ja. För att det är inte ens en fråga.
Hej, hur är läget?
Är ja, vad ska man göra med det?
Ja.
Är det? Det är lite samma tomhet. Nu känner jag att det här ämnet kan jag ju lätt zooma ut från.
En av mina roligaste perioder, för du säger, Lydia, om vi ska klippa bort det här. Nej, alltså jag som har följt dig ett tag i sociala medier och tycker du är så himla rolig. Det var när du trollade en känd person på Tinder och la ut det på Instagram. Och då satt ju jag bara och väntade. Jag skickade ju till och med till dig så här, när kommer mer?
Grejen är att jag aldrig fått så mycket respons på någonting.
Och sen, sen skulle ni träffas och så blev du sjuk. Du fick influensa, så blev du rand ut i
sanden. Det var coronan.
Ja, just det.
Jaha, så det var kanske tur det.
Ja, kanske. Men det var ju sjukt kul. Och också, ja. Men, och när det gäller den personen just, så tyckte jag inte att det var taskigt heller.
Nej, man känner inte så jättemycket sympati med honom.
Nej, precis. Nej. Det behöver vi inte.
Då går vi vidare då.
Då går vi vidare. Ja.
Sluta hålla på.
Ja, absolut. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Mer än att det är en kitschig slogan som jag tycker om.
Ja, vad roligt. Vi får fixa en tisha till dig.
Ja, tack.
Det är ju en slogan som vi får förklara väldigt ofta.
Ja.
De flesta tycker att de fattar precis vad vi menar och blir glada. Men ibland så blir folk lite provocerade.
Hur så?
Jo, men att de tycker att vi liksom
förminskar
deras problem i livet genom att säga till någon, men sluta hålla på. Alltså, det kan ju vara jättehemskt för någon som står med hjärtat i handen och mår dåligt. Liksom. Men det är inte så vi menar. Vi menar,
nej, men menar väl motsatt, har jag alltid tänkt.
Ja, och generellt liksom, att så här, börja tänka ur det perspektivet. Varför håller man på? Det är så onödigt.
Man göra allt det här hela tiden? Varför är allt så viktigt? Kan man inte bara chilla lite mer?
Exakt.
Ta en bulle och bänka. Liksom. Låt pexen vibrera.
Okej, den sista. Vad tycker du om folk generellt?
Alltså, det är så töntigt, men jag tycker verkligen om människor. Det känns som att det inte är det trendiga att svara. Jag tycker människor är så roliga och intressanta, och det, min kärlek för folk faktiskt som grupp har ju växt av att jobba med det jag gör.
Mm.
För att jag tror ändå att PT-endet är ganska unikt i sitt sätt, där man kommer väldigt nära folk utan att det blir alldeles för privat.
Ja.
Liksom, jag håller ju inte på att hantera folks psykiska problem.
Lite gör man det ibland.
Lite. Men att fokus får vara på liksom, att växa framåt och att jobba med det man har.
Mm.
Så jag älskar fan folk.
Ja, men vad härligt.
Folk är kul.
Det är ändå kul att det kommer in någon i podden som älskar folk, Klara.
Piggar upp.
Ja, det är bra.
Fasen, vad härligt.
Ja, men det är så himla härligt att du är här, Lydia. Och för alla som undrar vem är Lydia, så hitta Lydia Bäckman på Instagram. Så kommer ni att få se stickade mössor. Nu har du slutat sticka.
Mm, säsongen är slut.
Nej.
Va? Jo, men jag börjar. Ja, men det är hösten. Det är höst, tidig vinter. Sen så lägger jag av lite innan jul, för då har jag blivit utbränd. Och sen så kommer jag tillbaka lite efter. Okay. Men det är också för att jag stickar en grej, och det är mössor.
Ja.
Så då har jag kanske skapat 25 mössor av varierande kvalitet. Och då börjar jag känna att men det här är inte hållbart. För jag vill inte heller ge bort de här mössorna. De är lite som mina barn.
Ja.
Och så inser jag att jag bor i en etta på 24 kvadrat. Jag har inte plats för 17 mössor till.
Du får sälja dina mössor.
Ja, jag kanske.
Aktion, mössaktion.
Mm. Nej, för jag är ju helt i mössträsket nu. Jag stickade en vante förra veckan, improviserat. Mm. Och den blev helt okej, förutom att tummen såg ut som en penis. Men sen när jag insåg att jag måste sticka en till improviserat, fast spegelvänd, då tappade jag geisten, så jag repade upp den igår och gjorde en mössa istället.
Men det är därför man inte sticker något annat.
Mm. Mössa.
Ja, mössa. Och halsdukar tar lång tid. Jättetråkigt, man tröttnar ju på det efter halva. Men mössor är bara liksom swisha ihop. Mm. Plus att det bästa med att sticka är ju att ingen kan vara otacksam när man ger dem en.
Mm.
Hur ful den än är, så är det så här, jag har lagt 4 timmar på den här mössan. Det vet de, det vet jag. Så att världens bästa present, i alla fall att ge. Jag vet inte om
nej, jag får världens bästa. Bara, tack för det här.
Tack för din fula gamla mössa. Ja.
Så har jag känt det hela min uppväxt när man har fått så här stickade raggsockor och sånt. Man bara, vem är det? Bara för att du tycker om att sticka så måste jag ta
perfekt.
Din skit.
Jag ska börja ge bort alla mina mössor.
Ja, det är bra.
Ja. Men ja, stickning. Ja. Det är inte så mycket då på din Instagram. Men vibrerande pex, en del snus, en del, väldigt mycket så här som jag skrattar ofta åt är när du har så här, gjort någonting märkligt på gymmet som du är spärrlöst öppen med. Jag känner ju att jag relaterar väldigt mycket till det.
Nu känner jag, Klara, när du säger det här så känns det väldigt gamla, för det är typ som förr i tiden när jag var ung på gymmet. Kunde jag också göra så här?
Nej, jag sa att jag relaterar till det.
Ja, relaterar. Okej, vad skönt
ja,
ändå.
Ja, ja, men det är härligt. Det är härligt att jag det kommer in någon som också är lite spärrlös. Så kanske liksom vi kan rucka lite på det här med att Johanna blir lite generad ibland.
Jag kommer ha så mycket mer lökringar under armarna de här poddavsnitten. Men det är, jag tar det. Det har fastän varit sjukt trevligt att snacka styrkelyft och stickningar och vad nu det än är, snubbar och allt, vibrerande pex tycker jag.
Ja, mer vibrerande pex. Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.